Ryssland vill locka till sig konservativa västerlänningar och ge dem humanitärt stöd, som de kallar det, genom att låta de här personerna bosätta sig i Ryssland. Den kommande kvarten ska vi prata om hur Ryssland nu försöker måla upp sig själv som en just konservativ fristad. Men är det verkligen det? Och fungerar det här i praktiken? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt, idag tillsammans med Svenska Yles Rysslandsspecialist Anders Mård. Utanför Moskva finns det nu planer på att bygga en by för amerikaner och kanadensare som är trötta på den västliga politiken. Tanken är att de som är utlea på nyliberala värderingar i väst ska få bo här. Och redan nu lär det ska stå ett par hundra familjer i kö. Familjer som vill flytta till den här konservativa fristaden. Från och med september så erbjuder Ryssland också officiellt uppehållstillstånd för västerlänningar som vill fly västvärldens neoliberala ideologi. Enligt president Putins dekret vill Ryssland ge humanitärt stöd till utlänningar som delar de traditionella ryska värderingarna. Anders Mård, du har bott halva ditt liv i Ryssland och känner landet väl. Vad handlar det här egentligen om?
Det betyder det att du till exempel redan idag så kan gå till närmaste ryska konsulat och lämna in en visumansökan, och så borde du få den mycket snabbt. Och sen när du väl är i Ryssland så borde du lika snabbt få tillgång till ett uppehållstillstånd utan de här vanliga kraven på att du ska kunna språket eller en del om Rysslands historia. Så att det här är en gräddfil för en helt ny grupp av utlänningar.
Nå, vilka värderingar i väst är det då som man ska ha tröttna på?
Nå, det här dekretet som president Putin då har skrivit under så är som vanligt mycket vagt formulerat. Man skriver det här så här medvetet vagt för att kanske också ett sätt att locka till sig så många som möjligt. Det handlar mycket om folk då som upplever att de här, ska vi säga då, familjevärderingarna här i väst inte stämmer överens med den egna övertygelsen, och speciellt också förstås den här inställningen då till HBTQ-rörelsen, som det där är ett stort tema förstås i Ryssland.
Världen blir ju nu allt mer polariserad, som vi ser varje dag, och det finns konservativa strömningar på flera håll. Kan det här fungera att utlänningar flyttar till Ryssland? Finns det konkreta exempel på det här att man söker sig dit?
Det här Putins nya initiativ så blir nog ingen succé. Det här är nog främst ett propagandaprojekt, en reklamkampanj som är riktat till den egna befolkningen om att på något sätt försöka bevisa att Ryssland är ett attraktivt land och det där ryska civilisationen är på något sätt överlägsen alla andra. Och titta nu här bara, här kommer en grupp utlänningar som vill flytta till vårt fantastiska land eftersom de förföljs där hemma någonstans. Absolut, det här är ju ett sätt för regimen i Moskva att försöka bevisa att vissa grupper i utlandet som tänker som vi, så förföljs. Men finns det konkreta exempel? Det finns det, och det är, man ska komma ihåg att den här trenden har pågått redan i över ett decennium minst.
Okay.
Där Putins regim har försökt profilera sig som en oas för alla som hyser någon slags då konservativa, traditionella värderingar. Till exempel en av mina bästa vänner i det där Sankt Petersburg, då när jag bodde där.
Ja.
Han var amerikan och flyttade just till Ryssland av de här orsakerna.
Okay, och varför ville han alltså flytta till Ryssland?
Han upplevde att han trivdes helt enkelt bäst i den rysk-ortodoxa kyrkan. Mm. Och därför ville han flytta till Ryssland. Men han är också konservativ på det sättet att han har de här traditionella kanske familjevärderingarna, och han upplevde att han hade svårt att leva det liv han ville i USA.
Men gick det bra för honom?
Jo, de första åren gick det mycket bra, och det där han skapade familj i Petersburg, han hittade jobb på universitetet. Men sen har samhällsklimatet skärptes i Ryssland direkt efter Krim-annekteringen 2014. Så började nu också de här, alltså helt konkret då, den ryska säkerhetspolisen började rycka i olika utlänningar, rycka dem i ärmarna och föreslå diverse samarbeten. Och han råkade också ut för det här för några år sedan. Och sen ledde det till det att när Ryssland anföll Ukraina, så han upplevde så att han inte längre kan bo kvar i Ryssland. Så att i dagens läge så bor han hemma i USA. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg med det här projektet också nu då, som president Putin har lanserat. Mm. Så ska man komma ihåg att utlänningar i dagens Ryssland inte är välkomna.
Nej.
Och tyvärr finns det fortfarande förstås en massa naiva utlänningar i många olika länder som på något sätt tror på att Ryssland är på riktigt ett land där det finns konservativa, traditionella kristna värderingar och att man gärna tar emot utlänningar. Det är inte så, och tyvärr kommer de här fåtal utlänningar som kommer att nappa på det här anbudet, så de kommer att utnyttjas av regimen i Ryssland direkt. De landar på rysk mark.
Hör du, Anders, de här värderingarna i det officiella Ryssland idag, hur märkte du själv av det när du bodde där, och hur påverkades du?
Jag förvånades alltid över den här officiella retoriken jämfört med hur vardagslivet såg ut och hur vanligt folk levde och agerade. Jag reagerar alltid på den här falskheten som finns i den här retoriken som kommer från Moskva, med de här vackra orden om neoliberal ideologier och patriotismen och allt det här som kom tidigt. Den här retoriken från Moskva har ofta ingenting egentligen att göra med hur den ryska vardagen fungerar och ser ut. Om man tar till exempel det här kärnbudskapet i Moskvas retorik om den starka familjen till exempel, som är en av de här grundbultarna i den här traditionella värderingarna. Det låter förstås fint, men när man bor i det där samhället och ser sig omkring på hur den ryska kärnfamiljen fungerar och hur äktenskapen fungerar och inte fungerar, och så inser man ganska snabbt att det har ingenting med verkligheten att göra. I Ryssland så slutar 7 av 10 äktenskap i skilsmässa.
Så de ryska värderingarna är kanske inte så konservativa som Kreml skulle vilja att de skulle vara. Men hur är det nu med den här nya generationen ryssar, alltså de som växer upp under brinnande krig och utsatta för hård propaganda? För den här hösten har ju ryska skolelever till exempel fått stifta bekantskap med ett nytt ämne i skolan, familjekunskap. Och där ska man då lära sig traditionella ryska familjevärderingar och patriotism. Och samtidigt ordnas det också en massa barnläger där barn ska lära sig då ungefär samma saker. Anders, hur ska vi se på det här?
Det här är också en annan skenbild som regimen i Moskva bygger upp. Och som inte heller har så hemskt mycket med verkligheten att göra i det ryska samhället. Till exempel de här rörelserna som regimen har byggt upp för att locka ungdomar de senaste 20 åren, det har funnits många olika sorter, så det pågår hela tiden. Så det handlar egentligen om ett annat stort problem i det ryska samhället, och det är fattigdomen.
Okay.
Därför att det finns en utbredd fattigdom i det där landet, speciellt ute i regionerna. Och för många unga i regionerna så finns det liksom inga andra klubbar eller något sånt här att haka på. Förutom såna här statliga stora som har pengar att erbjuda, som i de senaste åren nu är den här militarismen med olika grupperingar. Och det där, de unga där haka på det här därför att det erbjuder dem en möjlighet att fly den här fattigdomen, åtminstone för kanske en vecka eller någonting sånt.
Men kan det ändå fungera som ett sånt här effektivt propagandaverktyg för att få in de unga i systemet och bygga ett sånt samhälle som Putin vill?
Risken finns att regimen lyckas locka allt fler ungdomar i det där systemet just på grund av den här fattigdomen som fortfarande är utbredd i landet. Men jag är inte alls övertygad om att de här ungdomarna som man nu ser liksom marscherar på diverse torg i fina sandfärgade uniformer, att de är nu så hemskt övertygade om vad de gör. De är där av helt andra argument än någon slags patriotism och så här. För dem är det kanske en möjlighet, en karriärstege till något helt annat. Jag tror det är så de ser det. Men det är ju tragiskt förstås att de här ungdomarna utnyttjas av regimen på det här sättet. Men det är så den här regimen fungerar, den är cynisk. Jag har många gånger tänkt som så att den här fattigdomen som presidenten har lovat radera i Ryssland de senaste 20 åren. Det här är ett löfte som han har upprepat ungefär varje år i något högt, fint tal, så har ju inte riktigt lyckats. Nej. Den som reser i det landet så ser ju hur det är, och jag har nog börjat misstänka att den här regimen för en medveten politik om att inte utplåna fattigdomen i det där landet, utan målet är att hålla en tillräckligt stor andel av befolkningen i fattigdom för att kunna utnyttja dem i statens syften. Därför det är så mycket lättare för dem att locka till sig unga i diverse så kallade patriotiska rörelser, och det är så mycket lättare för regimen att locka till sig män som skriver under kontrakt, feta kontrakt med goda löner för att sen åka till Ukraina och strida. Så att det är en win-win-situation för Moskva på det sättet.
Anders, vad skulle du säga att Putin och Kreml vinner på att skapa en bild av Ryssland som en konservativ fristad, samtidigt som man vet att det kanske inte riktigt är på det sättet på riktigt?
Det här är väl ett desperat sätt att försöka förbättra imagen av Ryssland i utlandet också. Därför att Ryssland har startat ett ödesdigert anfallskrig i Ukraina. Samtidigt så behöver landet på något sätt bevisa och visa att man har rätt. Och det här är ett sätt att försöka övertyga en publik i utlandet om just det att Ryssland står på den rätta sidan. Och man säger då att här i Ryssland så har vi yttrandefrihet, och vi har kristna värderingar, traditionella, konservativa. Det här är ett samhälle som fungerar mycket bättre än många andra, trots allt. Och det är ett sätt att underblåsa den här splittringen kanske som finns i många västerländska länder ändå när det gäller de här värdefrågorna. Och Ryssland på något sätt försöker då här ge ett alternativ till alla som tvekar på något sätt. Och jag tycker väl ändå man kanske kan dra vissa paralleller till den sovjetiska perioden här också. När många i väst trodde att det fanns en äkta kommunism i Sovjetunionen. På den tiden så lockade också Moskva med den moroten att se här har vi äkta kommunism och ni alla kommunister som finns i andra länder så flytta hem till oss.
Och det fanns de som for.
Och det fanns många som for, också härifrån Finland. Och det slutade illa för dem sen när den här stora repressionen på 1930-talet kom igång i Sovjet. Det här är lite samma sak, att man Putins regim försöker lyfta fram att vi har en sån här ideologi, eller vad han nu vill kalla det för, att vi är traditionella här och på det sättet försöka locka till sig då meningsfränder i det där europeiska och speciellt från USA.
Tack Anders Mård för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega och Rysslandskännaren Anders Mård. Om du gillar det du hör, så favoritmarkera oss på arenan och då får du bud om alla nya avsnitt.